Du lyssnar på Andlös av Mattias Ronge, uppläst av mig, Håkan Julander. Till min fru, Monica Friis de Kerikki, tack för att du gör mig bättre. Jag hoppas att du aldrig ger upp. Kapitel 1. Buss 43 från Slussen var inte mindre punktlig än vanligt, trots snövallar, modd och trots det som ingen ville tänka på. Eva-Lena Karlsson stod nu näst längst fram i kön efter att ha promenerat hela vägen från samlingslokalen på Erstagatan i förhoppning om att fötterna skulle kunna trampa misslyckandet ur kroppen. Men det gick inte. För hon hade gjort bort sig rejält och ett sånt nederlag gick inte att flåsa bort, frysa bort eller stampa bort. Möjligtvis gick det att vänta ut, men hon var inte säker på det. Hon var säker på plåt. Plåt, stål och gummi hade samma egenskaper nu som de alltid hade haft. Att göra människor till lags, oavsett yttre omständigheter. Bussen stod still men hade ännu inte öppnat dörrarna. Det saknades fortfarande några minuter till avgång och den lät sig inte stressas. För metall var fortfarande metall. 5-6 resenärer stod i kön med henne. Alla, utom en kvinna med kort, lysande rosa hår, såg fullkomligt normala ut. Även Eva-Lena själv. De var lugna, samlade och artiga. Och kön vid hållplatsen hade bildats under lika ordnade former som alltid. Kvinnan med barnvagnen som stod beredd vid bussens främre utgång såg möjligtvis en aning orolig och blek ut. Men det var å andra sidan januari. Vilken svensk var inte blek och orolig efter 3 mörka månader, då man fortfarande hade ett lika långt mörker framför sig innan våren kom. Men varför hade hon regnskyddet monterat på barnvagnen? Det fick faktiskt vagnen att likna en kuvös på jul. Kanske drömde hon och de andra, de som stod runt henne, om våren. Kanske var drömmarna viktigare än någonsin. För vad skulle hända om de inte ens vågade drömma längre? Vad gör det med ett samhälle, funderade Eva-Lena, när människorna ger upp sina drömmar? Hon motade bort tanken som ledde in på hennes egna drömmar. Klockan var 7 på kvällen och det var mörkt. Under hennes fötter knarrade snön när hon omväxlande fördelade tyngden på vänster och höger fot och rörde på tårna inne i kängorna för att skapa lite värme. Dörrarna öppnades plötsligt i en akt av medmänsklighet. Mannen framför henne, kanske 60, luktade otvättat hår när de kom in, som om lukten också hade väntat stilla, koncentrerat sig på att klara kylan för att sen slappna av i värmen och börja leva igen.
Kallt ute, va?
Busschauffören hade rött hår som var stort och yvigt och ett skägg som var hårt knutet, kanske för att inte skulle trassla in sig i ratten. Han själv var också stor. Han kunde gått väga 100 kilo. Han såg ut som en vildsint viking som hade placerats i sina kläder och i den här bussen genom en tidsresa. Och ingen svarade honom. Inte heller Eva-Lena. Att ingen svarade busschauffören fyllde henne med obehag. Det fanns onekligen värre saker att må dåligt för just nu än en ohörd busschaufför. Ändå kunde hon inte släppa känslan. I Eva-Lenas mage fortplantade sig ett kittlande obehag, som om det där inne växte en björk vars löv brusade i en olycksbådande vind. Inne i bussen luktade det åksjuka, mint och gamla kläder, och den fylldes på med människor som inte slog sig ner bredvid varandra. Tillsammans åkte ingen i kollektivtrafiken, men det hade man inte gjort förut heller. En av dem som gick på sist, en äldre kvinna med asiatiskt utseende, hade ett andningsskydd över mun och näsa. Ett sånt som varit så populärt under SARS-epidemin. Eva-Lena tänkte att människor greppade efter halmstrån. Men kanske var det viktigt att få greppa efter något. Det var tyst. Ingen som pratade med någon annan. Inte ens i mobiltelefon. Inte på buss 43 som skulle avgå klockan 19.07. Det fanns något konstigt och ödesmättat över att befinna sig i en tyst halvfull buss som stod stilla. Och det underströk känslan som Eva-Lena hade haft sedan hon hade klivit på. Känslan av att något var fel. Mannen framför henne bar en...